Jag heter Jerker Pettersson. Hösten 2017 besökte jag i ett program här på Tyresö-radion Hans Li Engnell, då nyinflyttad Tyresöbo med många järn i elden. Vi talar om varför han och familjen bosatt sig i Tyresö, om hans intresse för Titanic, om Kina och om hur han alltid varit lite motvalls och intresserad av politik, numera obunden bloggare och libertarian. Han gjorde då, hösten 2017, förutsägelser om hur det skulle gå i riksdagsvalet 2018. Nu är det dags att stämma av hur det är att bo i Tyresö, vad som har hänt och hur slog hans förutsägelse för riksdagsvalet egentligen in, samt hur ser han på Kinas roll i världen. Över till studion. Välkommen Hans Li Engnell här till min lilla ministudio.
Tack, tack.
Vi är alltså den 19 januari ska vi säga, en lördag där det är lite kallt ute, vi sitter i studion. Så hur har helgerna varit här nu runt nyår och så?
Jo, jättebra. Lugnt och skönt har det väl varit. Vi är inte så många i familjen så det var det ganska lugnt och skönt. Och vi fick lite snö över jul tack och lov så vi kunde vara ute och åka lite pulka.
Ja, apropå familjen då, så sen vi träffades hösten 2017 så har det utökat med 50% kan vi säga, va?
Ja, men precis. Nu har vi fått en liten till, ja. Ja.
En liten pojke?
En liten pojke, ja.
Så nu har hunnit bli?
Han är 16 månader.
16 månader. Jaha, det är full fart hemma då?
Det kan man säga att det är, ja. Ja.
Och du har då varit hemma också sedan en tid, eller?
Ja, föräldraledig i 6 månader har jag varit.
Så, och så ska du börja jobba på nytt här i februari, eller?
Ja, precis. I Tyresö faktiskt.
Du har tidigare jobbat i, var var det? Skarpnäck, Bagarmossen?
I Skarpnäck, i stadsdelsförvaltningen.
Mm. Ja. Och nu blir det alltså i Tyresö kommun?
Ja, så nu blir det nära hem.
Vad ska du göra där då?
Jag ska göra ungefär det jag gjorde i Skarpnäck eller Stockholms stad. Ansvar för socialtjänstens lägenheter. Men jag ska även jobba hos Tyresö bostäder en del.
Det blir nya utmaningar då?
Ja, det ska bli kul att komma igång lite grann efter man har varit hemma ett tag. Så.
Du, ni har ju bott nu i Tyresö här i Krusboda sen, var det sommaren 2017 ni flyttade? Va?
Precis.
Ja. Hur har din bild av Tyresö utvecklats eller om den nu har förändrats? Eller?
Ja, som jag sa när vi träffades förra gången så visste jag ingenting om Tyresö egentligen innan vi flyttade hit. Väldigt lite i alla fall. Så att jag har ju fått upptäcka lite grann och sett att det är mycket mer natur än vad jag trodde att det var. Väldigt barnvänligt, vilket jag hade fått intryck av också. Så att enbart positivt faktiskt. Möjligen förutom valresultatet, men det kommer vi till.
Ja, just det. Vi ska komma och prata politik då och stämma av hur det gick i riksdagsvalet som vi sa. Du, när vi såg senast då, du satt vi i din Titanic-hörna hemma hos dig i Krusboda.
Just det.
Ja, och prata, för det är ju liksom jag intresserad av Titanic. Och du hade ju då en modell av Titanic som var påbörjad, som du hade byggt på i skala 1-100, som du ville att någon skulle ta över. Och så här. Hur har det gått med det?
Ja, just det. Jag la ju ut på Facebook på vinst och förlust. Den står ju i en låda, har stått i en låda i 15 år. Inte färdigbyggd, så att min tanke med det där att skicka ut det var ju att se om det fanns någon intresserad som kanske skulle kunna färdigställa den framförallt. Och jag fick en del propåer och förslag och sådär. Det var inget som jag följde upp då. Det är inget jättebrådskat, men jag kommer att ta tag i det där igen.
Så modellen finns kvar i Krusboda?
Den står i ett förråd i Krusboda fortfarande, ja.
Ja, Får vi se om det är någon som kan vara intresserad. För den är ju alltså, hur nära färdigbyggd är den?
Vad skulle man säga, 75% kanske, eller 80%, men det är en del kvar att göra, så att man måste ha lite handlag om man ska klara av att bygga klar.
Och det är många detaljer, och skala 1-100, då är den alltså nästan 3 meter lång.
Ja, och tung.
Förutom ditt Titanic-intresse skulle jag vilja säga att din skrivklåda är stor, stämmer det va?
Ja, det har vi ju sagt tidigare, och den består, klådan.
Ja. Och då när vi såg så hade du väl nästan precis startat din blogg som heter fristad.eu, om jag inte minns fel.
Ja, precis. Jag har ju bloggat i många herrans år, men jag bytte portal.
Så. Just det, för innan hette den Motpol.
Ja.
Ja, och nu heter den, och så bytte du till Fristad.
Nu blev det Fristad, det låter mer positivt tycker jag.
Hur länge körde du Motpolbloggen?
9 år blev det.
Okej, och nu har du hållit på ett par år med Fristad då, eller 1,5 i alla fall. Hur går det då?
Jo, det rullar på. Jag har sänkt tempot en aning.
Aha.
Sen vi fick barn. Men det blir väl en 3-4 texter i veckan i alla fall.
Mm. Jag brukar läsa dem. De är välskrivna och de är inte korta direkt. Utan det är, du får en hel handling, va?
Ja, alltså de ska inte vara för långa heller. För det lämpar sig inte riktigt tycker jag med jättelånga texter på. Jag orkar åtminstone inte läsa så jättelånga texter på nätet. Utan det ska inte vara en avhandling, men det ska ändå vara lite matet i alla fall.
Hur många besökare har du då på den där bloggen?
Ja, sånt ska man inte berätta egentligen. Det är ju affärshemligheter.
Men
det är väl en 2000 unika om dagen ungefär. Ja, det brukar ligga där.
Okej, och då ganska många kommentarer. Så.
Ja, det är roligare faktiskt än antalet besökare. Det, engagemanget i kommentarstråden tycker jag det är kul att se.
Ja. Du, hur mycket jobb är det då att hantera kommentarer? Jag menar, du släpper inte igenom vad som helst, eller?
Nej, med lärdomar från min förra blogg när det blev mycket bråk. Och, alltså det kan vara så att folk tar fram det sämsta i varann. Så, och då fick jag införa sån här modereringsfunktion. Så, och sen när folk ser att det ändå inte släpps igenom så brukar det lugna ner sig. Så att det är väldigt lite som jag måste ta bort faktiskt.
Mm. Ja, det var väldigt skönt. Då. Annars kan man ju tänka sig att det är vilda västern på nätet. Va?
Det är det ju, men om det inte kommer fram, om det liksom inte släpps fram det de skriver, så då får de vända sig någon annanstans.
Och de ämnen du tar upp på bloggen, vad ska vi säga att de kretsar kring då?
Ja, det följer väl lite grann samtiden eller tidsandan, vad som är relevant. Det har varit ganska mycket migrationspolitik de senaste 4 åren. Övervakning har jag skrivit en hel del om genom åren också. Sen sticker jag in med lite Kina emellanåt.
Huvudsak politik, va?
Det är dagspolitik, ja.
Det är dagspolitik, ja. Va? Och du är ju politiskt intresserad. Det kan man inte ta miste på.
Nej, men så är det ju. Och bloggen är ju en ventil för det naturligtvis.
Ja, just det. Vi pratade då också, när vi träffade senast, att, om libertarian, eller libertarianismen kanske det då heter. Och jag vet att du sa att ja, jo, men det är nog kanske en utopi ändå.
Mm.
Hur ser du på det här med är du libertarian? Kan man säga så?
Ja, men i min grundsyn är jag ju det. Sen tror inte jag på det här fullständiga, det här perfekta samhället enligt de libertarianska dogmerna. Så.
Hur är det perfekta samhället då enligt de libertarianska dogmerna?
Nej, men en grundtes i libertarianismen eller nyliberalismen som det brukar kallas i Sverige, det är ju det att människan är rationell att fatta sina egna beslut i alla lägen. Och jag tror att människan är kanske lite mer komplex än så, att vi är inte rationell i 100% av tiden. Så vi kan fatta dåliga beslut också. Men då tycker jag att min grundtanke är ju det att man får fatta de beslut man vill i livet, men då får du även ta konsekvenserna av dem om du fattar beslut som kanske är till skada för dig själv eller så. Så att det är därför min tanke är ju det att man ska minska statens inblandning i våra liv. Så. Vilket betyder mer frihet men också mer ansvar.
Så att då låter det som en hel del individualism i det hela.
Det är ju grunden, ja, precis.
Ja. Mm. Och men ändå, finns det något exempel på jorden då där det är så?
Nej.
Nej, och det, inte därav, ännu.
Nej, och därav liksom det jag sa om att det är en utopi då, det är klart.
Ja.
Däremot så kan man ju sträva en viss riktning, och det är väl det politiska partier gör. Det jag menar med dagens partier är ju att de är väldigt utslätade, men i kärnan där finns det ju någonstans någon viljeriktning såklart, åt vilket håll man vill. Så.
I de här bloggarna då så blir du ju, man kan säga så här, om jag säger att du är ofta ganska kritisk, stämmer det?
Ja, jo, men så är det ju. Det är väl lite grann som med nyhetsbevakningen. Det är inte så populärt, eller det är inte så kul att läsa en artikel som står att ja, men allt är bra och sådär. Det är ingen som är intresserad av det. Utan det är klart att jag lyfter fram det jag tycker är fel och tokigt i samhället.
Mm. Får du ofta gå i polemik då i kommentarerna, eller hur?
Ganska sällan. Jag har ofta inte tid att engagera mig så mycket i kommentarerna, ska jag säga. Utan jag lägger tiden på att skriva texten och sen får folk gå lös själva i kommentarerna.
Mm. Det senaste inlägg handlar om Kina. Jag tänkte att vi ska återkomma till det lite senare här. När du tar det politiska så var det så att då hösten 2017 så bad jag dig om att göra en förutsägelse för hur det skulle gå i riksdagsvalet 2018.
Mm, det kommer jag ihåg.
Ja, just det. Mm. Kommer du ihåg vad du sa då?
Ja, inte exakt parti för parti, men ungefär.
Ja, jag tänkte vi skulle göra så här att vi tar och lyssnar på parti för parti vad du sa.
Mm.
Och så kan vi ju sen fundera på hur rätt eller fel det var.
Ja, ja.
Och då var det så här, vi började med Vänsterpartiet. Och då sa du så här.
Det brukar gå bra i mellanvalstider, därför att då lockar de besvikna socialdemokrater. Framförallt när sossarna sitter i regeringen då. Så de har väl gått rätt hyfsat. Och har dessutom fått rätt stort inflytande över politiken genom budgetsamarbetet med regeringen. Sen brukar Vänsterpartiet backa i valen. Så att jag tror inte att de får 8-9% i valet, men de kommer nog göra ett hyfsat val, kan jag tänka mig, kring 6% eller så.
Mm. Kring 6% eller så. Vad blev det?
7,9 om jag minns rätt.
Ja, 8,0 slog jag upp igår, men ungefär. Ja, okay. Alltså, så att du var nästan då.
Ja.
Alltså det slår någon procent där.
Det var väl nästan. Nej, men de gick väl bättre än vad jag trodde då. Min förutsägelse där baserades ju på såklart hur det brukar gå. Och det brukar gå ungefär så. Sen har ju de gjort kanonval. 98 fick de väl 12%. Så det är väl det bästa valet hittills. Så att de har ju gjort bättre val tidigare också.
Mm.
Men Sjöstedt är rätt skicklig politiker.
Vi tar nästan godkänt där då, säger vi.
Ja, det var nästan.
Med frågetecken.
Mm.
Mm. Sen då så kan vi gå vidare till Miljöpartiet. Se vad du sa där.
Ja, de har det lite knivigare förstås. De är ju i ett läge som de aldrig har varit i tidigare. Det vill säga de sitter i regering och tvingas försvara en massa politik som de kanske helst inte skulle vilja försvara. Så de har ju bedrivit opposition mot sin egen regering tidvis faktiskt. Och gått ut och kritiserat den politiken som de genomför tillsammans med sossarna. Så att de kommer nog, ja, de har ju redan drabbats av en svekdebatt. Och framträdande företrädare har ju hoppat av nyligen. Så att de kommer att ha ett kämpigt val framför sig. Nu satsar de allt på miljöfrågan och hoppas att det ska lyfta. Den ligger ganska långt ner på väljarnas prioriteringslista faktiskt. Så att den kommer inte dominera valet om det inte händer någon miljökatastrof. Vilket ju fick partiet in i riksdagen en gång tidigare. Så ja, de kommer nog dallra kring 4%. De kommer nog klara spärren, men inte mycket mer tror jag.
Jaha, vad säger du om det då?
Jo, men det var väl ganska rakt på. De fick ju 4,4 om jag minns rätt, och de klarade sig tack vare stödröster faktiskt.
Ja.
Och då hade vi ändå haft den här extremvarma sommaren, och miljöfrågan sköt ju upp bland väljarnas viktigaste frågor på slutet. Så att det var väl det, men framförallt var det stödröster faktiskt som räddade dem kvar.
Mm. Du sa dallra kring 4% och de fick 4,4.
Mm.
Ja, det stämmer väl rätt bra va?
Det stämmer rätt bra.
Mm. Ja. Klart godkänt. Ja, så går vi till sossarna då. Ska vi se.
De har ju klarat sig ganska bra. Mycket tack vare att det är en sån förfärligt dålig opposition. Då, men det kommer vi till strax. Men sossarna ser ut och har repat mod och är på väg upp mot 30% igen. Så att, ja, de kommer nog få ett godkänt valresultat. Givet utgångsläget och alla kriser och skandaler och sådär. Så att... mitt tips är att Löfven sitter kvar.
Och här säger du ingen procentsats. Märk väl, men du säger att Löfven sitter kvar.
Mm. Och uppemot 30. De fick
28,26 enligt vad jag slog upp.
Just det. Ja, alltså de såg faktiskt ut och kollapsa på våren och försommaren 2018. Och då var det många som... Man ska ha med sig det också när man analyserar valresultatet. För det var många som trodde att de skulle hamna kring 25-26% då. Och de låg där också på val, enligt valen. Vallokalsundersökning låg de väl på kring 26%. Men sen repade de sig under valnatten där. De fick faktiskt över 28. Så att, det är ju ett katastrofval egentligen för Socialdemokraterna. Men givet utgångsläget och givet att partiet skärpt nog trodde att de skulle hamna mycket lägre, så var det faktiskt glada miner på valvakan där.
Ja, och slutklämmen då, som du säger, att Löfven sitter kvar, det fick vi bevis för igår när han röstades till statsminister.
Ja, precis. Och jag, det var jag inte alls förvånad över. Jag gick tillbaka på min blogg och kollade faktiskt. Jag skrev en bloggpost drygt 2 år före valet, 2016, där jag skrev att Löfven sitter kvar. Så att jag har nog trott det ganska länge. Och det har inte så mycket med hans prestationer att göra, utan med en underpresterande opposition. Jag tror när vi träffades där för ett år sedan, så började det bli ganska tydligt att alliansen, dels att den hade bekymmer, det hade den ju haft i flera år, men att den började glida isär på allvar med så, KDM på ena sidan och Liberalerna och Center på andra. Så att det var lite det jag hade i baktanken, att de skulle inte kunna formera ett gemensamt alternativ.
Nej, och så blev det.
Så blev det.
Ja. Mm. Så vi säger rätt där helt enkelt.
Ja.
Mm. Ska vi ta oss an Liberalerna då?
Mm.
Mm. Ska vi se vad du sa där?
Det genomgår en partiledarstrid så där ett år före valet. Det är väl inte optimalt kanske. Nu ser ju Björklund ut att vinna det, men det är ändå, ja, det vittnar väl om inte någon inre harmoni i partiet direkt. Att det finns en som vill utmana partiledaren så här nära valet. Dalar i opinionen. Har tappat lite också av de här frågorna som man förknippade med Folkpartiet, som de hette förut. Skolfrågan till exempel, där syns de inte på samma sätt längre. Så det är nog ett parti som har tappat till Centern en del, tror jag. För Centern beskrivs som tydligare. Så att det är ett ganska virrigt parti som är, ja, osäkert, dåligt självförtroende. Under 5% skulle jag nog tro att de får räkna med.
Ja, under 5%, och de landade på
5,5.
Mm, så att ja, det var över 5%, ja. Men det är marginellt över. Jag tycker vi kan nu säga att det var ganska rätt tippat.
Det var ganska okej. Det var det. Och det här med att det inte är någon harmoni i partiet, får man väl säga att den analysen står sig också. Det har vi sett lite grann kring hur kluvet partiet har varit kring om de ska släppa fram Löfven eller inte, jämfört med Centerpartiet där de har haft en ganska klar linje.
Ja, det framgick väl i direktsändning från deras, vad det var, något råd där innan.
Ja, ja,
de skulle
precis
bestämma sig.
Ja,
va?
Precis. Det var väl 62-30 tror jag de röstade totalt för att släppa fram Löfven. Så att en ganska stor del i partiet vill inte göra det.
Mm. Jag tänkte vi ska, när vi gått igenom här sen, ska vi ta och titta vad du tror om framtiden. Och då kanske vi kommer tillbaka till Liberalerna.
Mm, det kan vi göra.
Så ska vi se. Centerpartiet, vad sa du om dem då? Nu ska vi höra.
Där går det ju bättre. Centerpartiet befinner sig i en situation som liknar den som Miljöpartiet var inför förra valet. Man kan lova i stort sett vad som helst därför att man sitter inte i regeringen. Och man har ju varit emot vissa förändringar av migrationspolitiken bara för att egentligen, för den har ändå gått igenom. Så att det är ganska, man riskerar ingenting genom att lova och motsätta sig saker sådär. Ganska omtyckta av media dessutom, så att det är också en likhet med tidigare med Miljöpartiet. Kanske inte att de kommer att gå i mål med sina 12% som de har nu, men säg 9 åtminstone då.
9% sa du, och de fick 8,61.
8,6, ja. Precis.
Ja, det var väl väldigt nära, va?
Det var rätt bra, ja. Nej, men precis, de låg ju väldigt 12%. Det kommer jag inte ens ihåg att de hade i opinionsmätningar, men det hade de då tydligen ett tag där. Sen låg de kring 10 och sen dalade de lite grann, så att... Ändå ett jättebra val för Centerpartiet naturligtvis. Men de där fantasisiffrorna, de fick de inte.
Nej, men de fick ju då en hel del makt på slutet här, va? I regeringsbildningen i alla fall.
Så blev det.
Så blev det. Ja, vi tar oss an Moderaterna.
Återigen ett parti med stukat självförtroende, precis som Liberalerna. Nu ska ju de välja en partiledare den 1 oktober. Det är svårt att se att det kommer bli någon väldig förändring. Dessutom har han ju väldigt lite tid på sig att göra någon förändring. Så att det är nog mer bara att försöka köra med det gäng de har nu. Och hoppas att väljarna har kort minne. Det kommer säkert bättra på sig lite grann. Men jag skulle tro att de hamnar kring 18-19% någonstans.
Kring 18-19% någonstans?
Mm. Mm. 19,2?
19,84.
Jaha.
Mm.
Attans, ja.
Mm. Ja, men godkänt va?
Det var godkänt, absolut. Det såg ju sämre ut på valnatten. Jag minns vallokalsundersökningen där. Där låg de faktiskt efter Sverigedemokraterna på 17% någonting. Sen bytte de plats under rösträkningen där. Så att Moderaterna fick trots allt 19 och blev näst störst. Vilket ju är såklart viktigt då. Men egentligen ett ganska dåligt val har ju Moderaterna gjort. Det får man säga. Och vi kommer till det senare, men framförallt positionen som Moderaterna har idag. Även om de hade haft någon procent till, så positionen de har idag av en position av irrelevans. Det är nog värre än det exakta valresultatet för partiet.
Mm. Position av irrelevans, det är ganska giftigt.
Ja, men det skulle jag säga passar in på det partiet idag.
Ja. Vi tar oss om an då den närliggande KD och ser vad du sa där.
Hade väl ökat lite grann om man nu ska styra sig blind på opinionsmätningar, men de har ju legat under spärren i stort sett hela mandatperioden. Har ju också svårt, precis som Liberalen, att veta vad står KD för idag. Och de har inte varit så tydliga kring vad de tycker jag. Så att risk för att de åker ur definitivt. Ja, någonstans kring 4%, strax över eller strax under.
Ja, och vad landar de på?
De landar på 6,3. Det här var ju en miss från mig och från de flesta andra skulle jag säga. Jag tror inte det var någon som tippade att KD skulle göra en så pass bra valrörelse som de gjorde. Traditionellt så brukar man ju säga att småpartierna, deras chans, så eftersom de brukar vara osynliga under mandatperioderna, det är ju valrörelsen då, för då får alla synas på ungefär samma villkor. Och KD gjorde en bra valrörelse, framförallt Ebba Busch Thor måste jag säga, spottade upp sig rejält under sista halvåret där fram till valet. Det har varit, ja, hon har fått nytt självförtroende uppenbarligen efter valsegern också, eller valresultatet, så att nej, de gjorde ett bra val och jag tror att de kan öka mer nu. De har en position nu som gör att de skulle kunna locka väljare från lite olika håll faktiskt.
Vi återkommer till dem, ja, tror jag. Mm. Sist, men lika minst, då tar vi Sverigedemokraterna. Se vad du sa där.
De är återigen lite svåra att mäta eftersom det finns ett sånt stigma kring SD fortfarande. De får ju alltid väldigt stort stöd i såna här webbenkäter och självrekryterade paneler och sådär. Men när folk ringer upp, eller när SCB ringer upp per telefon och frågar, så får de ett lägre stöd. Så det är lite svårt att veta var de ligger egentligen. Stödet varierar mellan 18-27% i mätningarna, så det är ett gigantiskt spann. Jag tror väl ändå att de kommer hamna på över 20%. Kanske 22-23 någonstans.
Ja, kanske 22-23% och de slutade på 17,53.
Ja, det var en missräkning. Ja, det är inte mycket att säga om det.
Nej.
Det var som jag sa, det var ju väldigt svårt att mäta. Det som jag gick vilse i där, tror jag, och många andra också som tippade att de skulle hamna kanske ännu högre än vad jag tippade, det var ju att de här opinionsinstituten hade viktat om, som det kallas.
Mm.
De tabbades ju rätt mycket i förra valet och underskattade SD. Och nu hade man viktat om och viktat över, eller hur man nu ska uttrycka det, för att de var till och med överskattade i de här generella hos de här generella opinionsinstituten.
Mm.
Vilket inte har hänt tidigare. Så där, jag minns på valnatten så räknade SD med att de skulle öka från de där 19% de såg ut att få först. Men det blev tvärtom. Så att de var nog besvikna, tror jag.
Om vi då summerar dina förutsägelser här, så kan vi se att av de 8 partierna så har du 5 stycken som är helt rätt. 2 stycken är nästan rätt och en är väl då helt fel, Sverigedemokraterna. Vad säger du om det resultatet?
Nej, men det är väl okej. Det trodde jag inte faktiskt. För att det är jättesvårt att spå. Det kan hända så himla mycket under valrörelsen och det kan hända saker i landet som påverkar och sådär, så att den här torra sommaren till exempel hade ju potentiellt kunnat leda till att Miljöpartiet skulle öka flera procentenheter, men det gjorde de inte.
Ja, nej, spontant så, för att vara en förutsägelse ett år före valet, så tycker jag ju att den här är väldigt, du prickar väldigt väl. Jag undrar hur många som har gjort så väl prickande alltså. Och det är ju så, när du nu har prickat så här väl, så här blir jag lite nyfiken på. Det är ju bra att höra vad du tror om framtiden naturligtvis. Det var ju så här att förra gången vi träffades då bad jag dig att titta framåt om Sverige 10 år framåt, 2027.
Mm. Just det.
Och då sa du ungefär så här att vi har fortsatta bekymmer kring gängkriminalitet, bristande integration, trångboddhet, utanförskap, mer slutet samhälle, mer övervakning av staten, polariserat samhälle, gated communities och så vidare.
Ja, jag ser ingen anledning att nyansera eller förändra den bilden ytterligare egentligen, utan det ligger nog fast. Det tror jag. Och framförallt nu med den regering vi har fått, så ser jag, det fortsätter väl i tangentens riktning i stort sett det som sker idag.
Så om vi då skulle ta och göra en sån här mera då ett år framåt spaning, Mm. För det var ju det du gjorde 2017 till 2018 kan vi säga. Vad ska vi tro, hur ser det ut om ett år?
Ja, med den skillnaden att vi inte har ett val om ett år, så vitt vi vet i alla fall. Så var partierna befinner sig om ett år spelar inte lika stor roll som det gjorde då. Men nej, jag tror inte att det är någon jätteförändring. Jag tror att regeringen och deras samarbetspartier kommer ta stryk. Det brukar de göra under val, under liksom mandatperioden.
Mm.
De som har chans att öka är ju Moderaterna, KD och Sverigedemokraterna, därför att de är den enda riktiga oppositionen och som inte har någonting med regeringen att göra.
Så
det är väl en ganska rimlig förutsägelse att det är så det kommer
att
se ut.
Krasset att de som då är missnöjda kan ju ha bara en opposition.
Ja, precis.
Det är så du menar.
Det där tror jag även att Annie Lööf och Jan Björklund har kalkylerat med, att de kommer att tappa väljare på det här. Sen den intressanta frågan blir ju snarare hur ser det ut om 4 år när det vankas nästa val.
Ska du ge dig på en förutsägelse 4 år framåt?
Ja, den är ju knepig. Alltså.
Det kan ju bli kul då. Vad blir det? Alltså 2022 får vi spela in igen.
Då får vi ta och kolla upp det. Nej, men det är jättesvårt. Det är så himla lång tid kvar.
Nej, du kan ju inte, behöver inte ta det i procent.
Nej, precis. Jag tror så här att Centern och Liberalerna riskerar åtminstone, löper en hög risk att åka på stryk. Liberalerna har ju det bekymret att nu har de en partiledare som har suttit i, 10 år. Jan Björklund lär ju avgå under den här mandatperioden. Vem kommer efter honom? Det kommer att påverka såklart. Och den personen kommer ju ärva det här samarbetet som är ganska impopulärt inom Liberalerna. Så att en del liberaler kommer nog sticka till Moderaterna. Och partiet ligger ju kring runt 5%, så att de har inte råd att tappa så himla mycket. Så jag kan tänka mig lite inre splittringar och kanske ganska tongivande personer som hoppar av partiet. Antingen för att gå till något annat riksdagsparti eller för att starta något nytt eller bara för att lämna politiken helt och hållet. Bråkigt kan jag tänka mig. Centerpartiet, mycket stabilare, har en partiledare som de avgudar i stort sett. Så att jag tror inte på det partiet kommer att lida av interna splittringar på samma sätt. Men jag kan gott tänka mig att de kommer att tappa i opinionen under den här mandatperioden. Socialdemokraterna och Miljöpartiet kan mycket väl också komma att tappa i egenskap av regering. De flesta tror ju att vi går in i en lågkonjunktur nu, och nu kommer de att få hantera det. Med stigande räntor och förmodligen med stigande arbetslöshet. Och dessutom då, samtidigt som de ska genomföra borgerliga reformer, är det ju tänkt. Så inte en helt enkel situation för Löfven faktiskt.
Nej. Tror du att regeringen håller i 4 år?
Ja, jag tror faktiskt det. Jag har sett att många är tveksamma, men jag ser inte hur den inte skulle hålla, om jag får uttrycka det så. För vad är alternativet? Vänsterpartiet säger att de hotar att fälla regeringen, men de är för små för att väcka misstroende, så de kan inte göra det. Och då måste de ha hjälp av Moderaterna, SD och KD, och det kommer aldrig att ske. Centern och Liberalerna skulle kunna göra det om de anser att de har blivit blåsta på konfekten, så att säga. Om Löfven inte genomför de här reformerna som han har lovat. Men då står de fortfarande där med alternativet, då är en MKD-regering som de inte vill ha. Så. Dessutom då kanske med fallande opinionssiffror, som absolut inte vill ha något nyval om Löfven hotar med det. Så att, nej, det kommer nog hålla. Det tror jag.
Okej, okay. Vi får se då. Så ska vi stämma av. Va? Om vi då orienterar oss ifrån Sverige lite grann. Och sen så tar vi oss västerut. Vi kan ta oss till USA, där Mr. Trump nu regerar. Och du sa det. Ja, vi träffades hösten 2017, så sa du att Trump är en one-term president. Han kommer inte att vinna en period till i Vita huset.
Precis.
Håller du fast vid det?
Jag är inte lika övertygad faktiskt. Inte för att han har varit så fantastiskt bra under det här året, utan för att det måste komma fram något alternativ. Och han är faktiskt, han är ju en divider, så att säga. Han delar ju landet verkligen i två delar. Men jag tror att de som gillade honom har inte ändrat åsikt i någon större utsträckning. De som inte gillar honom hatar honom mer än någonsin. Så är det ju. Men jag tror inte att han har tappat så många av sina väljare som de som röstade på honom.
Mm. Så att det kan man säga så här, i brist på alternativ helt enkelt. Alltså, är det
det beror alldeles på vem demokraterna får fram naturligtvis. Men Nej, man ska inte utesluta att han blir omvald. Jag tycker vi såg i mellanårsvalet här också att republikanerna gjorde inte det här katastrofvalet som många hade förutsatt att de skulle göra.
Det är lite likt Sverige då, kan man ju nästan säga så här, att ja, Trump blir kvar för det kommer ingen som kan utmana, och Löfven blir kvar för det kommer ingen som kunde utmana.
Ja, precis. Jag tror inte Löfven skulle uppskatta den jämförelsen, men
nej, det är mycket möjligt.
Men nej, men vi får väl se som sagt vem demokraterna gräver fram. Det beror alldeles på.
Och då vi pratar om USA som är världens största ekonomi, så kan vi lika gärna ta oss an världens andra största ekonomi, Kina. För du har ju, din fru kommer från Kina.
Mm, precis, stämmer.
Ja, och du har varit i Kina, du är intresserad av Kina, naturligt nog. Och du skrev senast idag en inlägg på din blogg om Kina. Vad är din bild av Kina?
Ja, det är mörkt.
Det är mörkt?
Ja, det är väldigt mörkt just nu.
Vad är mörkret då?
Utvecklingen generellt sett i Kina är väldigt...
Och vilket håll går den åt då?
Den går rakt ut för just nu skulle jag säga.
Och vad är ut för då? Då fortsätter jag att jaga frågan.
Ja, nej, men den politiska utvecklingen i landet har... Den har... Vad ska man säga? Allt brantare utförsbacke. Så. Det fanns inför OS i Peking där 2008 fanns det ganska tydliga förhoppningar från västvärlden om att Kina hade ju öppnat upp sin ekonomi och att det här OS skulle liksom bli lite en murbräcka för att även göra politiska reformer. Det blev precis tvärtom. Och sen under Kina då, president Xi, så har det eskalerat fullständigt. Det finns ju någonting som det pratas lite grann om i Sverige, men inte så mycket. Och det är ett system som Kina håller på att införa som ska vara utbyggt nu under det här eller nästa år, som kallas för socialt kreditsystem. Och det är någonting fullständigt dystopiskt egentligen, men det är ju på väg att bli verklighet. Det är ett slags rankingsystem på medborgarna. Så du börjar med en viss, alla medborgare får ett visst poängtal och sen dras det av utifrån hur du beter dig. Och det här är möjligt genom att Kina har byggt ut den digitala infrastrukturen så pass mycket och så pass snabbt. Man har skapat appar som du i stort sett gör allting med. Det finns en app som heter WeChat som alla kineser använder i stort sett. Du chattar, du kommunicerar med den, så den är ungefär som sociala medier appar som Twitter eller Facebook i västvärlden. Men du kan även boka taxi med den, du kan betala på restaurang med den, du kan boka hotellrum med den, du kan göra allt med den här appen. Och den råkar ju då styras såklart av staten. Så där får de in precis all din aktivitet, vad du gör på dagarna och hur du beter dig. Sen har de då byggt ut ett väldigt stort ihopkopplat system med kameror, övervakningskameror som sitter ute på gator och torg. Med ansiktsigenkänning, för att kamerorna har blivit så pass intelligenta idag så att de känner igen dig. Så allt du gör i trafiken, om du går mot röd gubbe, allting kopplas ihop. Och allting det här samlas i ditt sociala rankingsystem. Vilket betyder också att om du umgås med personer som inte är så positivt inställda till regimen, eller som regimen av någon orsak inte gillar, så kommer det påverka ditt liv fundamentalt. Det kommer att påverka dina möjligheter att få jobb, därför att ingen vill anställa en person med låg ranking. Det kommer påverka dina möjligheter att hitta någon på datingmarknaden, för vem vill dejta någon som är en risk? Och det påverkar till och med personer som vill boka en tågbiljett, därför att du blir spärrad.
Mm. Vad säger kinesen, den enskilda människan, om det här då?
Ja, jag har ju försökt att klura ut det. Jag har ju pratat mycket med min fru om det här och försökt att få henne att liksom prata med sin familj och ja, den vägen och så. Men det verkar vara ett väldigt ointresse bland vanliga kineser kring det här. Många verkar inte ens känna till det särskilt väl faktiskt.
De bryr sig inte eller vet inte då, eller...?
Nej, både och skulle jag säga.
Men det innebär att de ännu inte har upplevt några negativa konsekvenser av det då, antar jag.
Nej, och de flesta kanske inte kommer göra det heller. Det är bara att titta på den vanliga svensken. Sådär. Men den vanliga svensken skriver inte särskilt upprörande saker på Facebook eller beter sig väldigt liksom anmärkningsvärt. Utan vi flyger under radarn, och så är det ju med vanliga kineser också. Så de flesta kineserna kommer nog inte märka av det. Men för den som sticker ut det minsta lilla kommer det här märkas direkt, för då blir straffet blir ju stenhårt. Och dessutom finns det ju ingen rättssäkerhet i systemet. Jag såg en person som hade felaktigt påstod han, då han var advokat och de lever ju farligt i Kina. Men han hade blivit svartlistad från att boka tågbiljetter. Och det finns ju ingen möjlighet för honom att överklaga det här på något sätt. Det finns ju ingen myndighet som överprövar det här, utan han är svartlistad. Punkt. Så han kan inte åka tåg.
Det är ju konsekvens av något då.
Ja.
Omvärlden då, hur ska vi förhålla oss? Jag tänker på Mr. Trump, han har ju då sett ett hot i Kina. Det är väl alldeles uppenbart med tanke på då han sätter emot med tullar och så vidare. Så han har väl sett att det här kanske inte är så himla bra, va?
Ja, men Trump har ett strikt ekonomiskt perspektiv, vill jag mena. Han tittar på handelsbalansen mellan Kina och USA, som han anser att det är en obalans där. Vilket han har rätt i och sådär. Så att han driver ju den frågan, men jag tror inte han bryr sig särskilt mycket om övervakning eller mänskliga rättigheter i Kina egentligen.
Men kan det inte vara så att om han klämmer åt ekonomin för styret i Kina så gör det lite ont och så att säga, då kan de inte bete sig som de vill?
Ja, om han nu villkorade det, men det gör han väl inte. Så vitt jag har sett så har han inte lyft upp det direkt, utan han vill att kineserna köper mer av USA. För att utjämna den obalansen mellan de två länderna. Och hans ganska aggressiva taktik verkar väl ha en hyfsad framgång så, än så länge.
Ja, man kan ju fråga sig, hur ska omvärlden agera då? Då det är så som du beskriver det här med en digital diktatur, skulle jag nästan kunna kalla det.
Ja, precis. Ja, och det som jag ska tillägga där också, det är ju hur Kina agerar mot andra länder. Därför att det vi har sett det med Gui Minhai, den här svensk-kinesiska förläggaren, men vi har även sett det med Kanada nu. Finansdirektören för Huawei, det här IT-jätten som har blivit jättestor även i väst, är ju gripen i Kanada för bedrägeri bland annat. Och när hon grips, hon råkar vara dotter till grundaren i företaget också, så man kan ana att det finns nära kopplingar till kommunistpartiet. När hon grips så reagerar Kina direkt och kräver att hon släpps, vilket hon inte gör naturligtvis, för Kanada har oberoende domstolar. Så kanadensiska politiker kan liksom inte göra någonting. Och då griper de kanadensare. En diplomat och en person till greps för brott mot Kinas säkerhet. Ja, men man diktar förmodligen upp en anklagelse. Och sen så grips en annan person som åtalas för narkotikasmuggling och döms till 15 års fängelse. Och det här, domen ändras plötsligt till dödsstraff. Så kineserna gör ju precis som de vill. Och det är klart, det här handlar om politik. Det handlar inte om vad den här personen har gjort eller inte. Och det här är ju jättesvårt att bemöta för oss. För vi kan inte börja godtyckligt och gripa kineser. Vårt rättssystem fungerar inte så. Vilket kineserna naturligtvis vet. Så att vi har jättesvårt att svara på den här sortens agerande.
Och då har vi alltså en jätteekonomi på 14 triljoner US-dollar har jag lärt mig. Som egentligen är en diktatur.
Ja.
Och som man kan säga har väl en kapitalism.
Ja, jag tror The Economist som kallar det för bambukapitalism. Alltså det är ju inte
kapitalism.
Ja, men det är ju en kinesisk form av det hela, det vill säga det är ju en statskapitalism egentligen. Det är ju ingen fri marknadsekonomi som våra ekonomier.
Och samtidigt är det så att alla eller de flesta grejer vi använder oss av, det vi sitter och mikrofonerna vi pratar i nu, vad är de gjorda?
Sannolikt i Kina.
Ja, dina hörlurar du har på dig.
Ja, precis.
Just det.
Och datorn.
Och datorn. Och telefonen som jag köpte en nyligen, en Huawei. Mycket bra telefon.
Nej, men vi är jätteberoende av kineserna. Det är ju vår fabrik. Det är ju västvärldens fabrik. Allting tillverkas där. Så att det gör det svårare att svara med sanktioner också. Vilket ju, Ryssland straffas idag för sitt agerande i bland annat Ukraina. Och där kan man straffa dem med sanktioner. Men vi är beroende av Kina på ett mycket tätare sätt och intimare sätt än vad vi är beroende av Ryssland.
Så där har västvärlden en sak att knäcka, kan vi säga.
Ja, men jag ser inte ens att den frågan är riktigt uppe på dagordningen faktiskt. Tyvärr. Så det är en jättesorgsam utveckling i Kina. Jag var mycket mer positiv för 10 år sedan än vad jag är idag.
Du skulle önska att vi pratade mer om detta förhållande?
Ja, det skulle jag önska. Alltså på rätt nivå, inte på bloggnivå utan på statschefs- och regeringschefsnivå så skulle de här diskussionerna föras, tycker jag.
Och då är den enda som pratar om det är väl Trump då just nu?
Ja, det kan man väl säga.
Du, nu har vi stämt av och spanat här i hela 43 minuter.
Mm.
Mm. Den 19 januari 2019. Jag tror vi gör så här. Vi bestämmer att vi syns om ett år igen, va?
Ja, vad spännande.
Ja, och följer upp.
Då ska vi se om det går lika bra den gången då.
Tack Hans Lignell för att du kom hit.
Stort tack.
Ja, bra. Ska vi säga så?
Det gör vi.
Det gör vi.